Sveriges Radio.
De svenska ubåtarna brukar beskrivas som Försvarsmaktens hemligaste vapen. Men i dagens sommaravsnitt av Gräns så får ni höra en lite längre intervju med en person som åtminstone kan ge oss en liten inblick i vad som händer där under ytan. Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Idag om vad de svenska ubåtarna gör under ytan. Jag heter Kalle Glas. Paula Wallenburg, kommendör och chef för första ubåtsflottiljen. Välkommen till Gräns.
Tack snälla.
Du, vi måste börja den här intervjun lite. Alltså, hur kommer man på att man vill arbeta på en ubåt?
Ja, utifrån eget perspektiv så var det ingenting jag kom på, utan det var som många andra lyckokast i livet, ett bananskal som jag halkade på. Jag har alltid varit intresserad av havet och sökte mig till det militära, men i flottan då. Men hade en föreställning om att livet på ytan, det var det som var det intressanta. Och sökte mig dit. Men sen kom jag från en idrottskarriär, så att jag var vältränad, och då hamnar man inte i flottan, då hamnar man i amfibiebataljonen. Och det var jag heller inte intresserad av, tycker att skog och insekter verkar ansträngande. Och tackade nej, och det som fanns kvar helt enkelt, det var en tjänst på ubåt. Så det var ett bananskal.
Det var ett väldigt bananskal, men kan du minnas den där känslan första gången du dök med en ubåt?
Nej, det kan jag nog inte göra, inte just första dyket, men det som man ofta slås av, som vi märker när vi har med oss icke-erfarna ubåtsfarare, det är att det är rätt många som ställer frågan, har vi dykt? Och då har vi varit nere en stund. Och det innebär att man har dykt med en väl avvägd båt i lugna förhållanden. Men i normala fall så känns det inte särskilt stor skillnad faktiskt.
Om vi då går till vad som händer under ytan och vad som händer ute på Östersjön, framförallt om du skulle beskriva Östersjön nu och hoten som vi ser där, hur ser de ut?
Ja, den är ganska mångfacetterad skulle jag vilja påstå, någon form av smältdegel. Stora ekonomiska intressen finns det egentligen för alla nationer som har Östersjön som sin gräns. Det går ju mycket, som vi pratat om innan, infrastruktur på sjöbotten och ekonomiska vinster i det. Östersjön är också enormt trafikerat, och det handlar om import och export, varor och godstransport på ytan som går från Nordsjön in i Östersjöloppen och hela vägen in till våra baltiska grannländer, och även Ryssland är väldigt beroende av sin import där. Sen är det också så att Östersjön är ju ett område med nationer som har marina styrkor, och därför övar man och tränar och bedriver provtorsverksamhet för nya enheter, och det gör alla nationer. Så att det blir ett område som är fyllt av många intressenter och olika intressen samtidigt.
Och vad har då de svenska ubåtarna för uppgift?
Svenska ubåtarnas uppgift är egentligen ganska lika oaktat vilken kontext det är. Vi har ett antal huvuduppgifter som ubåten är konstruerad för och som besättningarna tränas i. Det handlar om det traditionella, det kallas anfallsföretag, det vill säga att man har en förmåga att sänka andra enheter, främst större på ytan då, med torpeder. Det kallas anfallsföretag. Sen har vi mineringsföretag, och det handlar om att man då skjuter minor ut från ubåten och lägger dem någonstans där man har räknat ut att det är ett bra ställe att placera dem. Sen har vi spaningsföretag och underrättelseföretag, och det handlar om att spana ut någonting, alternativt att inhämta någon form av information till oss själva eller till en annan del av Försvarsmakten då. Och den femte huvuduppgiften är egentligen specialoperationer som är mer okonventionella operationer, och också allting omgärdat med sekretess, men kanske med extra mycket sekretess då, och det gör vi inte sällan tillsammans med specialförbanden då. De huvuduppgifterna består i olika mängder, olika balans oberoende på var vi är och i vilken kontext vi verkar.
Mm. Man blir ju väldigt nyfiken på de där specialoperationerna, men då förstår jag att det finns inte så mycket att säga om det kanske.
Nej, den frågan får bli hängande.
Men som du var inne på tidigare, det är väldigt mycket trafik både på och då i Östersjön, och det finns mycket på havsbotten, kablar och allt sånt där. Hur bra koll har ni från svenska marinen då på fienden till havs? Vet ni hela tiden vad de är med sina farkoster?
Ja, marinen har koll. Och den kollen har vi tillsammans. Den kollen byggs upp tillsammans med olika delar av Försvarsmakten. Inte minst vi själva i marinen, men det är också självklart information som kommer från våra flygande enheter eller våra markbaserade sensorer. Men det är också ett stort samarbete i den här regionen mellan nationer där man utbyter helt enkelt lägesbild. Och den här lägesbilden vi skapar och har koll på, oaktat om det är fienden, men särskilt fienden såklart, men att ha en lägesbild, den är fundamental för den marina striden. Att vi har en bild där vi med enkelhet kan upptäcka anomalier eller förändringar och således agera på dem. Så det är fundamentet i att ha kontroll på ett område, lägesbild.
Vi ser ju till exempel när det blir kränkningar av vårt luftrum, då går ju JAS-planen upp och markerar så att säga närvaro. Sker samma sak under ytan, att det kommer en fientlig ubåt till exempel? Markerar ni det då på något vis?
Det här ju beror på av många skäl. Det beror på vilken typ av vatten vi uppträder i. Det internationella havet är ju sjömannens frihet. Där får man segla fritt. Men uppgiften för den svenska försvarsmakten och marinen handlar ju då om att säkra territorialvattnet. Skulle det vara en främmande ubåt där, så kommer den med olika medel tas upp och hanteras. Men undervattensstriden i övrigt där ute, eller strid, men undervattensverksamheten där handlar ju mycket om att bevaka och spana på varandra och kanske inte alltid ge sig till känna.
I och med nu NATO-inträdet så har jag hört att vi då har gått från att bevaka vår egen gräns till att vi ska äga Östersjön. Kan du förklara, vad betyder det där?
Men vi har gått från att inte enbart möta, hejda, slå en fiende, utan vi ska då äga vårt närområde och för marinens del Östersjön. Vad vi menar med det är att Östersjön har blivit en förlängning av landmassorna, egentligen Sverige, Finland, Baltikum, så att det är ett utrymme där förstärkningar till försvaret av Baltikum kommer att behöva transporteras om vi behöver inom NATO göra det. Sjöfarten som jag nämnde innan kommer behöva fortsätta vad det avser godstrafiken. Det innebär att det området behöver kontrolleras och ägas kontinuerligt och inte endast reaktivt vänta på en landstigningsstyrka så som vi gjorde under kalla kriget. Det är den stora skillnaden.
Just det, och vad har det betytt då för ubåtsflottiljen främst, alltså i arbetsmetod?
Lite grann som jag sa innan, det där faller inom ramen för våra uppgifter om spaning och underrättelseföretag. Då hjälper och stöttar och bidrar vi med att exempelvis skapa den här lägesbilden och skapa kontrollen över det. Och när det blir anomalier kan man, och då menar jag det som kallas högre chef, chefen operationsledningen, bestämma om vi ska göra någon insats i det sammanhanget då. Så det är det ubåtsflottiljen bidrar med.
Jag tänkte vi skulle hoppa lite till och börja prata om själva ubåtarna som Sverige har och lite vad de har åstadkommit. För jag vet ju att mellan åren 2005 och 2007 då var ju Sverige över i USA med en ubåt och besättning och övade då tillsammans med den amerikanska flottan. Och du ingick i den här besättningen. Jag tänkte, kan du berätta, alltså först och främst, hur var det?
Mycket givande. Det var det. Inte minst för att vi med en liten svensk konventionell elektrisk ubåt opererar i Stilla havet. Stilla havet är en helt annan miljö än vad Östersjön är. Med dess djup och dess djurliv och en annan typ av trafik också. Och såklart en annan typ av vatten, varmare och andra, vad vi kallar då, ljudutbredningsskikt och sådant.
Men den här övningen, vad var tanken? Vad gick den ut på? För 2 år lång övning, det kan inte höra till vanligheten.
Nej, och det var väl snarare uttrycka som ett samarbete. Det kom från att vi hade en svensk ubåt i Medelhavet och samövade med en amerikansk ubåt. Där man från amerikansk sida uppfattade att det här var en väldigt potent motståndare och man såg ett behov av att träna mot små, mindre konventionella ubåtar. Så det uppstod en frågeställning om vi kunde helt enkelt träna upp ubåtsjaktdelarna av tredje flottan, som är den flottbas som ligger på USAs västkust, i ubåtsjakt mot liten ubåt.
Och den här då övningen, eller vad ska vi säga, utbytet, samövningen, det blev en väldigt, vad ska vi kalla säga, fjäder i hatten för Sverige.
Ja, det blev det. Det blev ett fantastiskt bevis på vår paradgren på de svenska ubåtarna. Det är signaturen, manöverförmågan. Och sen var det såklart en kommunikation runt det där som var den slog igenom.
Ja, om man, det där låter så tekniskt, signatur och sånt där, vad betyder det där?
Det betyder att vi bygger bort i ubåten alla former av ljud från den. Det vill säga man isolerar motorer och man ser till att det inte blir någon ljudbrygga från någon pump som rör vid det skrovet så att vågorna förflyttas ut och att en motståndare kan höra oss. Och man bygger bort elektromagnetisk signatur. Man bygger bort alla former av någonting som kan påverka miljön som man uppträder i och på så sätt spridas till den som lyssnar oaktat vilken sensor den motståndaren lyssnar med.
Ja, jag läste artiklar kring den här övningen och då beskrevs det som att den svenska ubåten kunde köra i cirklar runt amerikanska fartyg utan att upptäckas eftersom ni var så tysta. Är det rätt beskrivet?
Ja, det är ganska likt det som hände faktiskt. Och med det sagt, vi har enormt tysta ubåt, de är också enormt duktiga besättningar och det är den kompetensen och den taktiken som är offensiv och riskorienterad, är framdriven och frampiskad i svenska ubåtsvapnet med tanke på att vi har varit i så många år i ett kallt krig och frontnation då i Östersjön mot en aggressor. Så vi kör ubåt på ett visst sätt och vi har kompetenta plattformar. Så att det var en hel del cirkulär rörelse där, ja.
Just det. Och då den största triumfen i hela den här samarbetet, i alla fall för svensk sida, vad var det skulle du säga?
Jag antar att du refererar till kommunikationen som skedde runt att vi sänkte Ronald Reagan, vilket är ett hangarfartyg. Och då kan jag säga så här, ja, det är den triumfen vi släppte. Det här ubåtsvapnet pysslar med, det vill säga gå innanför en ubåtsjaktskärm som skyddar ett högvärderat mål, så som ett hangarfartyg är. Och sen så anfaller man då det målet. Det är det vi gör. Sen, ibland berättar vi om det, ibland inte.
Det kan ha skett mer uppseendeväckande grejer där på Stilla havets, ja inte botten, men under ytan.
Så kan det vara.
Som sagt, Sveriges hemligaste vapen. Den här övningen, det låter ju som att det var en väldig framgång för Sverige. Men det är ju ändå, det är ju 20 år sedan nu. Är svenska ubåtar fortfarande lika, ja, överlägsna?
Ja, det vill jag påstå. Sen är allting relativt. Som jag beskrev, tillfället när vi var i utanför Kalifornien är en sak. Det är en annan miljö, stora fartyg och vi är små och har en viss taktik. Men jag vill påstå att våra båtar och våra besättningar är konstruerade och har den kompetensen och den är bestående. Så svaret är ja. Vi är väldigt överlägsna på den uppgift vi är byggda för.
Nu har jag uppehållit mig rätt mycket vid liksom själva båten, men du nämnde själv tidigare besättningen. Är det en viktig faktor också till den här, jag säger överlägsenheten?
Helt avgörande. Det handlar om att träna folk, besättningarna, på rätt sätt. Att välja ut de individer som klarar den miljön och den till del psykologiska pressen som det är att jobba under vattnet i en inte förlåtande miljö och i en hotbild som är från och till ansträngd. Så att det är absolut besättningarnas träning och dess kompetens som är det avgörande. Sen måste man ha såklart en tyst ubåt. En ubåt som inte är tyst, den får vara hemma.
Övning är ju viktigt, det förstår man ju. Men då tänker man ju att alla nationer som har ett ubåtsvapen borde öva väldigt mycket på att vara väldigt duktiga. Men skulle du säga att Sverige på något sätt sticker ut i vår kompetens, att våra besättningar är snäppet vassare?
Ja, det skulle vara ganska kaxigt om jag sa så, men på sätt och vis, när det gäller framförallt den regionala kompetensen här hemma då, så är vi tränade mot den motståndare som är här, och den, som jag sa innan, den kräver ett offensivt agerande med stor risk, och det var ju det som i sammanhanget av USA-samarbetet kommunicerades och syntes. Men kompetenta besättningar finns det i många nationer, utan det handlar liksom om sammanhanget. Sen är det så här att det ledarskap vi har ombord i våra besättningar har ett nära samarbete i hela besättningen. Det är en homogen massa som arbetar tillsammans, och vi tvingar varandra att lära känna våra svagheter och styrkor och är otvungna i samtalen och hur vi är med varandra. Och det bygger ett förtroende för varandra, så att när man väl behöver vara tydlig, fatta svåra beslut, hierarkin trillar in, då har man förtroende för varandra och det rasslar bara till. Och det ledarskapet tror jag är ganska unikt om man jämför med andra nationer som är mer konservativa.
Just det, för visst är det så att till exempel en fartygschef i Sverige har rätt mycket makt och mandat att göra saker?
Ja, precis. Det ansvaret som ligger på en fartygschef på en ubåt är unikt. För taktiken för ubåtarna är autonomt, och du måste ta med dig din uppgift själv ut där ute och lösa den. Det går inte att ringa hem till mamma eller pappa och fråga om hjälp, utan fartygscheferna har mandat och förtroende och kompetens att agera och hantera striden själva då.
Men spelar det här överhuvudtaget någon roll, alltså hur bra både båtar och besättningar vi har, när vi kanske har för få båtar? Vi har ju 5 nu, och jag vet att du har bland annat varit ute och kommunicerat att Sverige skulle behöva det dubbla. Varför då?
Ja, precis. Det är inte bara för att det är lätt att säga det dubbla, utan det är för att på något sätt beskriva att vi behöver uthålligheten, vi behöver redundansen, och som vi var inne på innan med Sveriges uppgift nu när vi är NATO i den marina miljön, att det är en ambitionsökning där, att vi ska kontrollera vårt närområde mer än att bara möta hejdaslå. Där är det en ambitionsövning, det är stora områden som kräver flera enheter helt enkelt. När det gäller uthållighet och redundans, så uthålligheten är också kopplad till det att vi behöver fler ubåtar för att kunna lösa av varandra då. Redundansen handlar om att har jag 4 operativa ubåtar, vilket jag har just nu, så är det alltid någon som behöver vara inne på en årlig översyn, eller det kan också vara så illa att någon är i någon del havererad och behöver avhjälpande underhåll några dygn eller något sådant. Och det innebär att vi snabbt är nere på hälften. Så att vi har 4 operativa ubåtar innebär inte att det varje dag är 4 ubåtar som är där ute och levererar operativ effekt. Därför behöver vi redundans.
Blekingeklassen då, som är den ubåt som är beställd, och det har ju också kommit fram att den nu är försenad, och det är ju inte fattat heller något beslut om nästa generations ubåt, vad det ska bli för någonting. Hur allvarligt skulle du säga att det är?
Ja, men det är väl allvarligt. Först vill jag ändå bara nyansera försenat. Den sista ubåten som Sverige byggde och levererade på svenskt varv var Gotlandsklassen. Den kom ut och gjorde sina provturer i mitten på 90-talet. Sen har vi på grund av låg försvarsbudget och andra orsaker inte byggt ubåtar sedan dess. Och då kan jag tycka att det var en liten orimlighet att tro att om man fattar beslut om ny konstruktionsbeslut om ny ubåtsserie i mitten på 10-talet och sen förväntar sig att den kommer ut 8 år senare. Det där tempot kunde vi ha när vi byggde ubåtar i en klass varje decennium. det hoppas jag att vi återgår till, och då kan vi återgå till den förväntningen. Så att Blekinge är väl i förhållande till det försenat, men jag tycker inte att det är helt orimligt att det har tagit lite längre tid att återta kompetensen. Med det sagt, det är allvarligt på så sätt att Blekinge kommer att komma ut här i slutet på 20-talet, i början på 30-talet och bli operativ. Då har vi två nya och då kommer vi gå upp till 5 operativa ubåtar. Det innebär att de 3 Gotlandsbåtarna som vi har då också, då börjar de närma sig 40-årsstrecket. Därför behöver vi ett konstruktionsbeslut nu så att vi inom 10 år får ut en ny serie som kan lösa av Gotland, som börjar bli en smula ålderstigen i mitten på 30-talet. Det är matematiken.
Tycker du att du får gehör för de här tankarna?
Det får jag, absolut. Jag känner inte att frågan just nu är särskilt motarbetad, men det som allt annat och som även överbefälhavaren driver hårt, det är tempo, tempo, tempo. Att vi behöver fatta beslut så att vi får fart på konstruktioner etc. Då.
Jag tänker vi går tillbaka till Östersjön och den här NATO-insatsen som pågår där, den Baltic Century, där då uppdraget är att bevaka bland annat kritisk undervattensinfrastruktur. Hur görs det?
Ja, det är en vigilance activity som det heter, som är sattes igång efter summiten i Helsingfors här efter nyåret, med tanke på att det var en hel del incidenter på sjöbotten mot infrastruktur. Då är det en insats som NATO gör tillsammans i syfte att öka bevakningen av viktig infrastruktur och på ett mer aktivt sätt undersöka och helt enkelt parera eventuella antagonister i detta sammanhanget. Då. Så det är en aktiv aktivitet som görs i NATO-kontext.
Och då ingår Sverige och flera andra NATO-länder?
Ja, så är det. Och det varvas och delas och byts av med varandra. Och det är också olika delar, eller olika förmågor som används där. Olika typer av fartyg och sensorer, så att säga. Sen exakt vad som ingår varje sekund, det berättar vi såklart inte. Men Sverige har deltagit med framförallt ytfartyg.
Vi hör ju inte heller lika mycket om undervattens attacker eller i alla fall olyckor. Hur ska vi förstå det där?
Ja, det finns väl två vägar att förstå det där. Antingen kan man väl tolka det som att oturen har minskat för de dåliga sjömännen som har släpat runt sina ankare på havets botten. Eller så har NATOs förstärkta närvaro gjort effekt. Jag tror på det sista. Det vill säga, man vet att man kan bli tagen på bar gärning och att ögonen, det är helt enkelt eyes on the ground eller eyes in the sea som hanterar det här.
Jag tänkte här nu avslutningsvis att du ska få komma med ett litet filmtips. För jag tänkte så här, om man nu vill få en känsla för hur det är att arbeta ombord på en ubåt, finns det då någon film som du kan rekommendera? Vilken ligger närmast verkligheten?
Det finns bara en film och det är Das Boot. Och varför är det det? Jo, det är en film som på något sätt på ett bra sätt beskriver dynamiken i en ubåtsbesättning och även psykologin i ubåtsstriden. Sistnämna då långsamma, tradiga förflyttningar mot en osäker motståndare, kontinuerlig spaning på helspänn, stora konsekvenser om någon gör något misstag och sen den här psykologiska duellen med motståndaren. Sen är det också det här slitaget på varandra ombord på temat och ubåtsbesättningens dynamik. Hur man måste ha en ödmjukhet och en respekt för varandra och en stor tolerans för att man ibland har en dålig dag. Varje individs värde, ingen kan inte leverera bra. Man får inte vara den svaga länken, det får inte ens finnas några. Och sen också, kanske också, vilka dårskaper som pågår där nere när tristessen är hög.
Tack för det tipset och tack för att du var med i Gräns. Paula Wallenburg, kommandör och chef för första ubåtsflottiljen.
Tack snälla.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Och vill du höra mer om ubåtar så gjorde vi ett avsnitt i vintras som heter Ödesfrågan om de svenska ubåtarna. Och du hittar det där i Sveriges Radio-appen. Tekniker, det är Mats Jonsson och jag heter Kalle Glas.